ska dö idag. Möt med ditt mod och din frid. Vi ber för dem som sörjer. Vi ber om sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Vi ber för alla folks frihet, hela världens fred. Vi ber om Jesus sinnelag, om varsamhet i mötet med andra. Amen.
Du har hört prästen och författaren Kent Visti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio och heter Du som gick före oss. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio Play. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
I P1 nu, senaste nytt från Ekot klockan 1-2.
Biståndsmyndigheten Sida säger att de 158 miljoner kronor i humanitärt stöd till Myanmar som man nyligen beslutat om nu kan styras om för att stötta människor som drabbats av den kraftiga jordbävningen igår. Skalvet hade en magnitud på 7,7 och drabbade Sydostasien igår morse svensk tid. Och USAs geologiska myndighet befarar att tusentals dödsoffer kan ha krävts. De värsta skadorna efter jordbävningen befaras just i det konflikthärjade och juntastyrda Myanmar. Nu ökar oron i nykteriströrelsen i Sverige inför att så kallad gårdsförsäljning heter det av alkohol väntas bli laglig innan sommaren. En av de som är oroliga är Gunvor Nygren, ordförande i Jönköpings läns nykterhetsförbund.
Vi har ju då en restriktiv alkoholpolitik i Sverige av folkhälsoskäl, och då ska man inte hålla på och tulla på det här av näringspolitiska skäl.
Gunvor Nygren menar att gårdsförsäljningen är som en trojansk häst i alkoholpolitiken.
Den trojanska hästen sågs ju som en gåva utav trojanerna, och så rullade de in den i stan och det krossade staden. Och det menar vi kommer att hända med den restriktiva alkoholpolitiken i Sverige om den så kallade gårdsförsäljningen införs.
Förslaget om gårdsförsäljning förväntas klubbas igenom i slutet på april. Ett hårt slag mot nykterhetsrörelsens arbete, menar Gunvor Nygren.
Rapporterade Cecilia Westerlund, P4 Jönköping. Och det ska handla mer om alkoholförsäljning, för i Syrien kovänder nu myndigheterna i frågan om alkoholförbud i områden där en majoritet av befolkningen är kristen. Tidigare har myndigheter beslutat att näringsställen som serverar alkoholhaltiga drycker skulle stänga, vilket har lett till protester, men nu har det återblivit tillåtet. Ekot, Mats Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Lite blandad kompott blir det den här timman. Om en halvtimme så hör vi om gängkrig på sociala medier. Men först, det här.
Den vita såsen. Den totalt olyxiga såsen. Såsen utan status. Men den har ett fint namn. Bechamel. Det här är Meny. Jag heter Thomas Tengby. Och idag ska vi återupprätta bechamelsåsens heder.
Tankarna hos den moderna människan idag går inte till bechamel om man vill liksom blöta upp eller ha någon sås på tallriken, utan då är det mer så här, ska vi ha någon mayo, kanske någon vinsås eller något sånt där.
Den är lite för simpel.
Ja, och det är just därför så är det ju så bra. Man behöver inte ens ha grädde hemma, utan har man bara lite mjölk så har man oftast någon klicksmör och någon vetemjöl längst bak i skafferiet. Liksom. Då kan man få till någonting som blir mer en klassisk fransk måltid.
Mm.
Bechamel, en av de fem grundsåserna. Modersåserna som lärs ut på kockutbildningar. En byggsten i matlagningen. Den behövs. Men ingen basunerar ut att de ska servera en bechamelsås.
När lagade du en bechamel senast?
Det var faktiskt inte så länge sedan. Man tänker ju inte på det där med grundsåserna som det kallades när man gick i restaurangskola för 100 år sedan. Men man fick ju lära sig alla grundsåserna och det är ju bechamelen en av dem. Och det är ju en vit grundsås som egentligen, den är väldigt enkel och man har oftast råvarorna hemma. Sen gäller det att göra det enkla jävligt gott också och då får man ju lära sig hur man ska göra det.
Det här är Stefan Karlsson. Han fick sin första stjärna i Michelinguiden för 25 år sedan. Årets kock 2012 och ligger bakom en handfull olika restauranger i Göteborg. Bland annat enstjärniga SK Mat och människor där vi träffar honom. Det är inte varje dag man får en mästerkock att berätta om sin senaste bechamelsås.
Vad gjorde du för någonting då senast du lagade bechamel?
Det var faktiskt stuvad vitkål. Vilket man ofta använder en bechamelsås till, det är ju att sätta en konsistens på någonting. Så att det är ju en klassisk fransk grundsås som man kan använda till mycket. Och det är väl det som är så häftigt med traditionen att allting förnyas ju hela tiden. Så att jag lovar, idag kan man säkert hitta 100 000 nya användningsord för en bechamelsås. Om man vet hur man gör den. Det är ju majonnäs är också en grundsås. Jag menar, det finns ju idag så gör man ju shiratsa-majonnäser och wasabi-majonnäser och soja-majonnäser och allt möjligt. Men det utgår ju från den här otroligt klassiska grundsåsen. Vilket bechamelen då är.
Men då känns ju ändå så här majo lite mer trendig och lite mer het. Lite mer status än bechamel.
Ja, fast de är lika gamla alltså. Det beror väl på lite vad vi gör med den. Nu kanske inte bechamel ligger helt rätt i tiden med tanke på hur mycket allergier och grejer det finns idag. Laktos och gluten och allt vad det är. Men kan man grunden till den riktiga så kan man ju ersätta gluten med en annan stärkelse så man får bort det. Och du kan ju använda laktosfria produkter eller mjölkfria produkter också. Men klassiken är ju bara smör, mjöl och mjölk. Salt, peppar. Och så fanns det några tokfransar som rev i lite muskot också. Mm. Men där är grunden liksom.
Har du något tricks för att den ska bli riktigt bra?
Man gör ju en beurre monté som det kallas då i franska köket. Det är ju alltså själva redningen. Det är det som gör att mjölken tjocknar när den blir upphettad. Och där tycker jag det är viktigt att man inte har för hög värme när man smälter. För det man gör är att ha en liten kastrull som är lämpad för att göra såsen i. Då lägger man i smöret först och låter det smälta. Sen ska det börja bubbla lite. Sen går man i med mjölet. Och där kan jag tycka att vissa har lite för bråttom ibland. Det får inte vara för hög temperatur så att det tar färg. Det får inte vara för låg temperatur för då drar det inte ur stärkelsen. Och så ska man röra det och låta det dra ur och liksom jobba lite.
Blir det någon smak på mjölet där, skulle du säga, i stekningen?
Förmodligen har det både med konsistensen och smaken att göra också. Man vill liksom dra ut stärkelsen i det. Och smöret ska ju inte få färg, så vi ska inte få den här brynta smaken. För då färgar ju dessutom, då är det ingen bechamel längre. Det ska ju vara kritvit. Så att man får hitta rätt där och stå och vispa med en ballongvisp ska det vara. Och sen går man på med lite mjölk i taget. Så man hela tiden vispar när man häller i mjölken så att du får den slät. Så du får bort mjölkklumpar så att de löser sig hela tiden sakta och fint. Och inte för högt kokande igen då, för då sätter det sig. Men ja, så får man spä på lite till så man får den här konsistensen man vill ha. Till exempel om man stuvar potatis så behöver det inte vara så tjock. För det finns lite stärkelse i potatisen kvar som också gör att den tjocknar. Sen är jag också den gamla skolan. Alla unga kockarna här på SK retar mig för det. För jag använder vitpeppar. Det gör man inte när man är ung kock. Utan det ska vara svartpeppar. Men jag skulle inte vilja se någon dra svartpeppar i en bechamel, då blir jag inte glad. Men jag har min egen vitpepparkvarn här på SK som alltid kommer fram när jag jobbar. Så
jag... Ja, de spelar lite i samma liga faktiskt, bechamel och vitpeppar. Alltså ja. Det här att vad som används och vad som idag, vad som är modernt. Ja. Liksom.
Så att, ja, men det är lite vart det drar så att säga, men det kommer ju tillbaka förr eller senare. Man går ju tillbaka till sina rötter och...
Som tur är har Stefan Karlsson aldrig sett mig göra bechamel. Jag använder svartpeppar och muskotnöt. Fast då gör jag förstås en italiensk bechamel, en riktigt tjock bechamelsås med mycket smör, mycket mjöl och inte så mycket mjölk. 50 gram smör och sen så är det 40 gram mjöl.
Ska vi se här vad vi sätter på här då, svarte smöret. Nu gör vi alltså en sån här supertjock bechamel. Mm. Som du gör när då?
Som jag gör när jag gör lasagne eller någon pasta gratäng.
Mm. Det är liksom inte äggsåsen till fisken vi gör nu utan...
Nej, nej. Tjock bechamel.
Mm. Så 50 gram smör.
40 gram mjöl. Mm. Och sen så 60 liter mjölk.
Ja. Nu gör jag den här bechamelen och Thomas berättar hur jag ska göra. Så det är lite nervöst. Du hade med en speciell panna här också. Eller en kastrull.
Ja, men den är jättebra att göra såser och så, för det bränner inte i botten.
Mm. Men vad är det den heter? Den heter ju...
En sautös.
Sautös, just det. Mm. Men nu har jag fått lära mig att man inte ska bryna smöret på något sätt. Man ska vara lite försiktig och inte bryna mjölet heller. För då får man ju ingen vit sås riktigt, utan då blir den lite...
Nej, den ska inte få färg, men däremot kör det lite grann.
Mjölet, ja.
Ja, så att det får... Koka ihop lite grann så.
Nu rör jag runt mjölet med smöret och steker det lite försiktigt.
Ja, det är ju bra att mjölet får liksom värmas upp lite grann. För då behöver vi inte koka lika länge sen.
Nej, precis. Man får ut de här... Ja, men det kommer igång. Mm. Det luktar mjöl.
Mm. Då ska vi se mjölken här. Och då ska man ta mjölken lite åt gången liksom.
Mm.
Både fransmännen och italienarna säger sig ha hittat på bechamelsåsen. Italienarna säger att det var Katarina av Medicis kockar som uppfann såsen i Toscana på 1500-talet och att hon sen tog den till Frankrike när hon blev drottning där. Den såsen ska ha kallats salsa colla, och colla betyder lim eller klister. En bechamel är ju lite klistrig. Men det är inte ens säkert att Katarina av Medici hade med sig några italienska kockar till Frankrike. Och begreppet salsa colla tycks inte ha använts före 1800-talet. I Italien har såsen senare kallats balsamella, ungefär som balsam. Och idag säger man bechamella. Den här mängden, det är ganska lagom om man gör en lasagne typ. Eller cannelloni. Och då ska det i typ sjuda i 5 minuter ungefär.
Det är för också att få bort den mjölsmaken liksom.
Mm-hmm.
Det är också bra att få det här måttet tycker jag på så här, hur mycket behöver jag göra när jag gör en lasagne. Jag tycker ofta det är liksom inte helt lätt alltid att komma fram till. Jag gör oftast lite för lite. Så. Det känns bra att hålla sig till det. 60 cl mjölk.
Fördelen med den här såsen är att den flyter inte ut när man lägger den, om man gör lasagne då. Det lägger sig i det lagret men rinner inte ner och lägger sig under. Och det gör att du får en lasagne som blir precis lagom mycket fuktig. Och inte en lasagne som badar, allting badar i en lös bechamel.
Men är det inte så om man har, alltså om man har färska lasagneplattor så kokar man dem lite först och så lägger man upp lasagnen. Mm. De suger ju inte lika mycket. Jag tänker om man har hårda.
Ja,
det är inte svårare då med en sån här fast bechamel.
Nej, jag tycker det räcker med den fukt som finns där och som finns i, om du har en typ en köttfärssås eller någonting också.
Mm.
Så räcker det. Den är mycket lättare att portionera ut. Och gör du cannelloni, såna här rullar med ricotta och spenat i till exempel. Så på samma sätt lägger man bara lite sån här bechamel i botten och så lägger man rullarna på. Och så lägger man på en fast tomatsås som på samma sätt inte rinner ut och lägger sig i botten på formen man ska ställa in i ugnen. Utan ligger kvar ovanpå. Och så lägger du ovanpå det en sån här fast bechamelsås som också ligger kvar. Men när man går in i ugnen sen så då kommer de att trilla ner runt kanten och lägga sig runt och sådär.
Mm.
Så du, istället för att man badar allting i sås så
täcker
det lite grann automatiskt när man kör in i ugnen. Och så låter jag den koka i 5 minuter och sen smaksätter med salt och peppar.
Mm.
Egentligen gör jag den med muskotnöt då som jag river. Men nu är det inte muskot i de här som vi ska testa, så att då kanske inte vi ska ha i muskot.
Jag tror att det är lite delat huruvida folk tycker man ska ha muskot i bechamel eller inte faktiskt. Ute på...
Muskot är en sån krydda som den ska egentligen inte märkas.
Nej.
Du ska inte känna den, men den är ungefär som lagerblad. Att man har oftast i så lite så att det nästan inte märks.
Men det kanske ändå märks om den är borta.
Ja, kan jag tycka.
Mm.
Ofta har man ju det muskot ihop med spenat till exempel.
Precis.
Det första tryckta receptet publicerades 1651. Boken heter Le Cuisinier François, författad av kocken François Pierre de la Varenne. Såsen är en utveckling av en äldre sås där det var grädde istället för mjölk. Namnet bechamel har den efter markisen Louis de Bechamel som var ståthållare hos kung Ludvig den 14. Att hans namn hamnade på såsen var väl helt enkelt lite fjäsk för fine herrn.
Kanske att jag har berättat det här någon gång nu, men mitt barndomsminne av bechamel, det att min mamma gjorde det. Vi hade rätt mycket, ja, men till fisk och allt möjligt. Och hon gjorde alltid en topprädd bechamel. Kanske för att det skulle vara nyttigare, inte så mycket smör.
Det skulle vara mindre fett eller?
Ja, eller så var det så, man kan ju göra en toppredning och man kan göra en bottenredning. Hon kanske hade lärt sig det och kände sig trygg med en toppredning. Men det smakar ju, alltså första gången jag åt en riktig bechamel som är gjord på det här med smör och mjöl som steks först, ganska mycket smör. Alltså det var ju en helt annan sås. Och jag var alltså, jag menar, jag tror att jag var 30 plus när jag åt det. Då fattade jag grejen liksom att oj, bechamel smakar ändå någonting. För det var ju liksom, den som min mamma gjorde var ju mjöl, lättmjölk och eventuellt lite buljongtärning i.
Ja, då är du väldigt långt ifrån en bechamel.
Ja.
Den är ju väldigt enkel, men just därför kanske måste man älska den extra mycket när man gör den. För att
den ska bli god.
Ja.
Och jag menar, smöret kommer ju smaka nu. Det kommer ju finnas lite sälta här i. Mm. Och så den söta mjölken och så den här lite smak av lite försiktigt stekt mjöl.
Mm.
För jag menar, det var ju också rått mjöl i den där som barndomsbechamellen.
Som inte fick kokas mycket.
Nej, precis, som inte riktigt fick steka med så där. Det blir ju ändå lite ton av något.
Så, du har den gått i 5 minuter. Mm. Bechamelsåsen är en av de 5 franska grundsåserna, eller modersåserna. De 5 såserna är bechamel, velouté, espagnol, tomatsås och hollandaise. Velouté är som en bechamel, men istället för mjölk så har man en ljus buljong. Kött, fisk eller grönsaksbuljong. Velouté räknas också som en vit sås. Espagnol är namnet på den bruna grundsåsen. Namnet kommer från att spanjorerna förde tomatpurén till fransmännen. Här ska smör och mjöl brynas så att mjölet mörknar och det blir en så kallad mörk ro med nötigare smak. Mjöl som fräses i fett kallas för ro. I espagnol eller brunsås har man också tomatpuré, mirepoix, det vill säga finhackad lök, morot och stjälkselleri, och en mörk köttbuljong. Sauce tomate, tomatsåsen, görs på lök, morot och selleri, grisfett, tomater och mjöl, eller utan mjöl, för det kan räcka med tomaterna för att ge rätt konsistens. I hollandaise så skapas konsistensen med en emulsion av smält klarat smör och ägggula, smaksatt med saft från citron och salt. Från de 5 modersåserna har sedan skapats en massa olika systersåser. Har man ost i bechamel så blir det till exempel en monnaisesås. I Grekland har man ägg i bechamelen till moussaka. Béarnaise är en hollandaise med lite dragon bland annat. Och choron är en béarnaise med tomatpuré. Det finns mängder med andra systersåser. Ja, det finns en kall grundsås också. Majonnäs. Nu har vår italienska bechamel sjudit till sin rätta tjocka konsistens. Nu kommer det svåra. Kryddningen. Men då är det egentligen salt och peppar.
Mm.
Traditionellt är det ju vitpeppar.
Mm.
Men jag brukar köra svartpeppar.
Det var dödsstraff på det, enligt Stefan
Karlsson. Ja, men det är ju dödsstraff på det för att det blir lite fulare. För vitpepparn syns ju inte när man har i den. Men jag tycker att svartpepparn är lite mildare i smak.
Alltså på ett annat sätt. Jag tycker den är starkare på ett sätt. Men jag tycker att vitpeppar kan ha en mer genomträngande ton.
Lite vassare smak och den här svartpepparen är lite blommigare. Liksom.
Mm, precis. Hur tycker du att det är att krydda en bechamel?
Men det här tycker jag är ganska svårt. Det tar ett tag innan smakerna går ut. Så att man får... du får ta nog med sig, tror jag.
Ja, men jag blir så nervös nu när du säger att det är så svårt och så. Jag vill faktiskt smaka på den först.
Ja. Nej, men det är så lätt att när man kryddar en sån här mild, extremt mild sås, alltså att göra en pepparsås, det är ju lättare på sätt och vis för att det är lite grövre smaker. Men den är ju så mild så man tar i salt och så får man vispa runt och låta smakerna lägga sig lite grann.
Mm. Men man känner ju ändå att smöret gör något. Mm. Jag har ju märkt det ibland när man gör gröt. Havregrynsgröt, rågröt. Så brukar jag äta först själv. Liksom. Sen äter barnen. Jag tycker det är gott när den smakar salt. Liksom, så då saltar jag på. Och så tar jag gröten och så börjar jag äta. Och sen så har den, när den står till sig, så smakar den mer salt. Så mina stackars barn får alltid mycket saltare gröt.
Ja, men så är det. Och så kommer det bli här också. Mm. Men jag tycker nog att det ska vara mer salt här.
Ja, vi tar lite till. Så. Nu smakar en till. Men den smakar fett och gott.
Mm. Mm. Och den ser ut liksom som en vaniljsås nästan i konsistensen.
Mm. Vill du smaka nu då? Vill du ha mer peppar?
Ja,
jag tycker
mer salt också.
Ja, den
här... är lite söt nu liksom. Mm. Så det är mjölken.
Men nu är vi ändå nära så nu ska vi nog vara lite försiktiga. Den är ju lite klistrig, bechamel.
Mm.
Det kan jag ha lite svårt för ibland.
Den här är ju den tjocka bechamelen och så, och den ska du ju liksom inte hälla på tallriken. Då ser det ju inte så läcker ut. Utan det här är ju en sås som ska vara i typ gratänger och så.
Men nu har den verkligen tjockat på sig. Så. Nu kanske den ska stå pyttelite.
Mm. Mm. Nu känner man att det kommer peppan också.
Mm.
Snart ska vi jämföra vår bechamel med tre köpta såser som också är gjorda för att användas i till exempel en lasagne. Men vi är inte riktigt klara med kocken Stefan Karlsson på restaurang SK Mat och Människor i Göteborg.
Du sa ju till mig på telefon att ni använder den ibland för rester, att ta vara på rester.
Just nu på menyn så har vi en sotad kål som vi smaksätter med en gelé gjort med agar och lavendel och lite citron, grillad citron. Och då lägger vi faktiskt kolet direkt på plattan, på spisplattan. Då har vi ju inte induktion när vi gör det, så att den blir svart sotad. Och sen så vänder vi upp den med den här vinäger, syrliga gelé med lavendelsmak. Och sen serverar vi det till ett lamm. Mm. Och då kan man inte använda mitten på spetskålen för att den är lite för kraftig i bladen. Så den går inte sota på det sättet. Och då till personalmat så händer det att det blir hjärtat från spetskålen stuvad i bechamel. Så att det är ju ett sätt att ta vara på saker och ting, att du kan vända upp det i bechamelen, för att den ger ju konsistensen. Och det är väl lite det som vi gjorde med stuvningarna och potatis och allting. Det var ju också en resthantering egentligen. Att man tog vara på den kalla kokta potatisen, vände upp den i en krämig sås, så får du någonting nytt gott av det. Nere på vårt collage så använder vi ju bechamelen i en klassisk toast, en croque monsieur. Och där är det bara för att få krämigheten som ska vara den här mot det här krispiga brödet som är då briochen som är grillad eller rostad. Och så får du den här krämigheten från bechamelen och då är det ganska mycket ost i också.
Jag tänker att många ändå skulle ta till, ja men jag behöver något lite krämigt, om jag tar en majonnäsbaserad sås eller någonting. Det känns ganska långt steg att gå till en bechamel idag. Alltså den känns lite grann ur tiden, eller?
Jo, men den har blivit så. Det är ju, får man säga, ganska bonnig mat. Man använder den oftast i stuvningar. Jag menar, när man var liten och farmor gjorde stuvade morötter, då fanns man en bechamel i den.
Eller stuvad blomkål och omelett, det gillade jag.
Det gör jag hemma ibland. Stuvad blomkål är ju skitgott. Ja. Det som du säger, det känns ju inte som den ligger i tiden. Men det är klart som fasen att den går att utvecklas och förändra och anpassa till dagens matlagning också.
Kom du på något?
Nej, men testa och använda blendermixen, att smaksätta den eller färga den eller med ört. Eller vad som helst, det kan vara rätt intressant.
Uh-huh.
Och sen så behöver man ju kanske inte alltid använda bara mjölken, man kan använda andra saker som ger vätskan. Så att nej, jag är inte där än, men jag ska börja testa.
Ja, men jag såg, det var på någon meny, om du vet, någon bräserad sallad av något slag. Uh-huh. Så tänkte jag så här, det här krispiga där, kanske man skulle ha en bechamel. Ja. Alltså att man faktiskt tar, vågar ta in den igen.
Men det är ju ganska intressant, för jag menar, vi äter ju mycket mer grönsaksrätter idag. Mm. Att baka en blomkål i klyftor i ugnen med lite olivolja, salt och peppar, och så låta den bli krispig i bladen och sen lägga den på tallriken och dra på en liten bechamel och så riva en massa parmesan och så låter, det finns många ställen. Ja. Jag menar, lasagne hade ju inte funnits om inte bechamel hade funnits. Det tänker man ju inte på, men där är ju bechamelen en viktig del.
Ja, men det känns som att den får vara en liten kompis i någonting annat, men inte huvudrollen. Det är ju samma som moussaka, är väl också lite bechamelaktigt.
Jo, men det är ju det. Och det är ju för att den ger så härlig konsistens.
Men nu sitter vi på en av de här lite finare krogarna som har avsmakningsmeny och sådär. Skulle du kunna tänka dig att en bechamel får finnas med någon, i någon rätt som huvudroll liksom?
Kanske inte som vitsås, men vi har använt det här också. Men oftast konsistensgivare till någonting annat då. Så att, jag är nog inte framme. Jag menar, nu när vita sparrisen kommer, man kanske skulle kunna hitta något sätt där. Normalt sett så gör man ju oftast en beurre blanc, en smörsås eller något annat som är ganska fett. Det kanske man skulle kunna göra en bechamel som man mixar upp lite med mixerstaven så den blir lite fluffig och god. Man kanske kan göra den ljusgrön med hjälp av gräslök, vilket är väldigt gott i sparris. Du har den här lilla smörtonen i.
Citronskal
kan man absolut ha i, det tycker jag. Något som jag tycker gott också, både för konsistensen men även för smaken, det är att man tar vara på det gamla vita brödet, plockar ner det och så smörsteker det så det blir lite crunchigt att lägga på toppen. Kanske lite stenbitsrom, det var lite kul, vi fick våra första 80 kilo stenbitsrom idag. Som vi ska salta in idag, så att det kan jag tänka mig kan vara väldigt gott på. Istället för att göra den här mer klassiska hollandaisen eller beurre blanc då, som är lite fetare. Du får ju samma konsistens och allting.
Den lägger sig också väldigt, alltså istället för en gräddsås, den lägger sig lite fint om man gör den lite tjockare.
Det är ju mjölet som gör den här speciella konsistensen. Du har väckt många tankar när du ringde och frågade om jag kunde tänka till på bechamelen. Så att det är fortfarande bara tankar, de har inte testat den. Men det kanske dyker upp här snart på menyn.
Hörde du förresten vad Stefan Karlsson sa för en stund sedan? På en av hans krogar, Collage, som är inspirerad av franska bistråer, där finns faktiskt bechamel på menyn. En klassisk croque monsieur med bechamelsås, dijonsenap, jambon blanc och gruyère. Det vill säga skinka, ost och senap mellan två brödskivor och tjock bechamelsås på toppen och så in i ugnen. Det är inte var dag man ser bechamelsås på menyn. Är detta början på ett paradigmskifte? Dags att provsmaka bechamelsåser. Tre stycken köpta bechamelsåser och en hemmagjord.
Mm. Och vi har hällt upp dem i små glas. Så att alla liksom står ser likadana ut kan man säga. Men det är ändå stor skillnad på dem i färg.
Verkligen.
En är ju väldigt gul. Väldigt lik vaniljsås som när man köper. Aha. Den har små prickar i sig också. Och en, den är nästan lite åt liksom, brungul orangeaktigt.
Ja, verkligen. Alla de köpta, eller framförallt de här två kylförvarade, de var ju väldigt lika en färdig vaniljsås när man hällde ut dem ur förpackningen.
Och vi har ju värmt upp dem lite grann också. Sen har vi en som är kritvit.
Verkligen kritvit.
Och sen har vi en som är lite mer ljusgulvit. Och våran är ju också kritvit.
Ja.
Med några svarta små prickar som var svartpeppar då.
Ja.
Men jag vet ju då i de här att vissa av de här innehåller buljong. Dolmio, så är det då vatten, solrosolja, modifierad majsstärkelse, smörfett, socker, palmfett, laktos i form av mjölk, buljongpulver, socker, aromämnen, jästextrakt, torkad glukos, sirap, salt, kokosfett, lite rökarom, mjölkproteiner, surhetsreglerande medel, mjölksyra, stabiliseringsmedel, santangummi, antioxidationsmedel då, rosmarinextrakt. Där var det slut.
Mm. Inte riktigt det man kör hemma. De hade inte råd med smör.
Och inte riktigt vetemjöl heller, va?
Nej.
Det var modifierad majsstärkelse. Om vi tar knorren.
Som är färsk sås.
I kylen. Och då har de lite mindre grejer. Då är det mjölk, modifierad stärkelse. Mjölkprotein, grädde, salt, förtjockningsmedel. Och naturlig arom. Men där stod det ju inte buljong då. I den. Och sen har vi keldasåsen också kyld. Den innehåller mjölk, grädde, grönsaksbuljong och den innehåller vatten, salt, lök, palsternacka, socker, morot, tomat, limsticka, paprika, savojkål, purjolök, lagerblad, timjan, cayennepeppar. Och så modifierad stärkelse, mjölkprotein och salt. Så det ser man ju då, det var ju den som var lite gul där.
Ja.
Mm, så den innehåller buljong. Och även den första som är lite gul innehåller buljong, men inte knorren. Och här är våran som då innehåller smör, vetemjöl, mjölk. Salt, lite svartpeppar.
Det är ju intressant att ingen av de här innehåller det.
Nej, precis. Ska vi...
vi smakar.
Ja. Ska vi, den som är mest lik våran, de kanske vi ska vara lite... Ska vi börja med dem?
Ja, de som är vita.
Ja. Då kan du ta knorren. Tydlig smak av vitpeppar.
Mm, verkligen mycket. Den är lite fadd sådär, men den är väl okej.
Okay. Mm.
Ganska salt.
Ja, men det är ju, man skulle inte så här reagera på den.
Nej.
Den var jättekonstig. Testa våran då. Och den är ju så smörig och god.
Mm.
Mildare.
Är len i munnen.
Mm, den är len i munnen, ja. Man känner faktiskt vetemjöl lite mer än i den andra. Mm. Men jag tycker ändå de var
ganska lika.
Mm. Ja. Ska vi ta den som var på burk framme vid den torra pastan?
Mm. En hel konserv då.
Mm. Lite ljusgul.
Oj!
Hoho!
Det var sur den var.
Det var vilken intressant upplevelse. Jag tycker den smakar svamp.
Det är ju inte en bechamelsås.
Men den är sötsur.
Ja, smakar ju jättemycket buljong.
Och socker och syra. Men då tar vi keldan som också är kyld. Och den är den gulaste. Och,
den ser ju konstig ut. Den ser ju inte ut som en bechamel.
Nej, precis. Bara det för bechamel. Det är ju ganska viktigt att den är vit, tänker jag. Den innehåller ju också då buljong.
Och är lite lösare.
Mm. Godare. Men smakar jättemycket buljong. Jättemycket sån här, heter det, selleri eller den här limstickan.
Mm, mm.
Om man gör en bechamel utan smör så smakar den inte så gott. Alltså måste man i buljong. Det är ju faktiskt så jag är uppvuxen.
Ja.
Men våran var ju godast. Dadada. Och sen fanns ju en som var helt okej. Okay.
Ja.
Och det intressanta är ju att det är faktiskt skillnad på dem. Så kolla, vill du ha med buljong, vill du inte ha med buljong.
Exakt.
Det är väldigt viktigt skillnad.
Det är inte samma sås liksom.
Och en var ju faktiskt äcklig.
Ja, det får man nog säga.
Det är sällan jag känner så när jag smakar på saker.
Det är en intressant sås, faktiskt, bechamelen. För den har ingen status alls egentligen. Men den är ändå en av grundsåserna. Och när jag gör den då så märker jag att den är känslig. Man får inte slarva. Det ska vara rätt mängder för att du ska få den rätta tjockleken. Och sen så att smaksätta den, och då har jag också lite muskot i. Så man får vara försiktig med smaksättningen och låta det i med lite salt, i med lite peppar, i med lite muskot. Rör om, låt det verka någon minut.
Smaka av sen.
Smaka av och gå på igen så att du hittar. För det finns ju från början då en sötma ifrån mjölken till exempel. Just för att den är så enkel och smakar så lite så är den lite svår.
Jag blev sugen när vi började prata om bechamel att använda den lite mer i andra sammanhang.
Mm.
Alltså att leka med bechamel. Alternativt att demontera en bechamel. Om man gör en fisk och så ska man ha en äggsås. Så kan man göra en lite tjockare bechamel som man sprider ut först och sen fisken på. Och sen kan man ha lite hackat ägg liksom uppe på och lite goda grejer. Alltså man kan ju ändå leka lite med den på ett kul sätt. Modernisera den.
Recept på den tjocka bechamelsåsen och en god pastagratäng hittar du på vår hemsida. Det här programmet gjordes av Nina Frångeborn och mig, Thomas Tengby, och meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Andra delen i vår dokumentära miniserie får vi alldeles strax.
Jag vill bara veta vad du vill, vad jag har dig. Jag vill inte se någon annan komma och ta dig. Kan det vara därför jag har svårt för att dra mig? Hatar att du gör mig till en son. Du är någon som jag vill göra till en fru, till en mamma. Om du känner samma, jag är kvar och jag stannar. Sitter här ett tag, blåsa gräs i Sierran. Även om det blir vår sista. Om jag skulle vara fången, kan du ge mig hopp? Kan du lova att du kommer? Om jag tappar förståndet, skulle du gå med mig tills vi går det rätta hållet? För alla nätter du varit vaken för mig. Sättet som jag förstör dig. Ledsen om du går bort från mig. Från ljus vi släckte, de sår vi täckte. Men Men mår du bättre utan någon som mig? Jag vill bara veta vad du vill, vad jag har dig. Jag vill inte se någon annan komma och ta dig. Kan det vara därför jag har svårt för att dra mig? Jag tar att du gör mig till en sån. Du är någon som jag vill göra till en fru, till en mamma. Om du känner samma, jag är kvar då jag stannar. Sitter här ett tag, plussar gräs i Sierran. Även om det blir vår sista gång, så hoppas jag att du förstår. Jag vill inte få dig börja känna så. Jag är ingenting som du ska vänta på. Finns det ingen här omkring så får vi hjälpas åt. Bara om du får det gå. Så släpp det, bara låt det vara. Känns ändå bara någon vana. Tro mig, jag är för skadad. Lovar det, jag tar dig bara bort från fara. Känslan om oss två får mig blåsa rök i en nivå. Fattar att du, vi kunde bli så. Du säger att du skulle kunna ge mig mer tid så. Jag vill bara veta vad du vill, vad jag har dig. Jag vill inte se någon annan komma och ta dig. Kan det vara därför jag har svårt för att dra mig? Jag tar att du gör mig till en sån. Du är någon som jag vill göra till en fru, till en mamma. Om du känner samma, jag är kvar då jag stannar. Sitter här ett tag, blåser gräs i Sierran. Även om det blir vår sista gång.
Se Gambino som i torsdags kväll postumt fick en Grammis som årets hiphopartist i Sverige. Vilket leder oss in i ämnet för vår dokumentära miniserie.
Jalla, 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 hej, 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 hej.
I sociala medier pågår en direktsändning. Kameran filmar inifrån en bil.
Jo, det är sex slags inne igen, jalla, vi kör, jalla.
Över 6 000 personer följer en av Sveriges största artister live i appen.
Nu är ni får höra det. Varför spelar du min bro för? Du är inte den bro.
Det är en konflikt som håller på att trappas upp. Och knappt ett år senare så kommer han att vara död. Det här är berättelsen om hur svenska musikidoler har blivit en del av gängvåldet.
Idag så är gangsterrappen i Sverige väldigt nära förknippad med faktiskt grov kriminalitet.
Om hur krigen utspelar sig helt öppet i barn och ungas mobiler.
Alltså du kan ju googla och få ett vapen när du vill. Du kan ju googla och se exakt vad du vill se, hur gammal du än är.
Hela den här gangsterpsykosen, det är ett par knapptryck bort bokstavligen.
Mitt namn är Dennis Franco och du lyssnar på P1 dokumentär miniserie Gängkrigen på sociala medier. Andra delen. Gangsterrap.
Let's get it man. Team 600. Shout out to LA. Shout out to Liddy. Shout out to M-Day.
You with the shit get murder. You talk slick get murder. Murder me is unheard of.
Jag fann ju amerikansk liksom drillmusik som är, man kan säga att det är en motsvarighet till gangsterrap. Det är extremt destruktiv, aggressiv musik som skapades av unga afroamerikanska män i södra sidan Chicago. Så när jag var 15-16 då upptäckte jag jämnåriga som gjorde väldigt, väldigt tilltalande musik. Det var så här rått autentiskt. Så jag blev kär i det där och då.
Det var i början av 2010-talet som Luai Mohajeb upptäckte den amerikanska drillmusiken. Många av låtarna handlade om skjutningar och mord. Och flera av artisterna blev också dödade på riktigt.
Man kunde se att någon sköts dagen efter en låt släpptes, eller musikvideo släpptes, som dissade den andra sidan. Då hittade de honom och hade ihjäl honom som konsekvens för den låten. Det där skedde flera gånger. Och till slut blev jag så att det här är för destruktivt.
Idag utreder han bland annat mord och sprängningar på grova brottsenheten vid polisen i Stockholm. Och under de senaste åren har han tagit avstånd från drillmusiken.
Och sen när jag börjar ta avstånd från det så ser jag samtidigt hur det tar fart i Sverige. Och det är såklart att jag blir orolig direkt. Och det är därför jag var så himla tidig med att kritisera gangsterrapmusiken och den kulturen som jag visste skulle skapas runt det. delaktiga i kulturen som innefattar en syn på vapen, innefattar en syn på droger, innefattar en syn på mord i gängmiljö. Och den påverkan på unga personer, jag har svårt att se att den annat är negativ.
Jag är uppvuxen i Biskopsgården i Göteborg. Ett område där det har varit problem med segregation och kriminalitet i många år. Hiphopen var en del av våran uppväxt. Vi kände igen oss i texterna och kunde relatera till utanförskapet som låtarna handlade om. Men de senaste åren har musiken förändrats. Jag har jobbat som ungdomsledare med barn i olika förorter. Och som journalist har jag granskat kriminaliteten och rapmusiken. Och i takt med att gängvåldet har ökat så har jag också märkt att låtarna som barnen lyssnar på har blivit råare. Dessutom har själva musiken också varit med och skapat nya våldsamma konflikter.
Idag så är gangsterrappen i Sverige väldigt nära förknippad med faktiskt grov kriminalitet. Man använder musiken som en plattform att berätta om vad man har gjort, berätta om saker man tänker göra, man snackar skit om sina fiender. Och det gör det moraliskt jävligt konstigt.
Nadim Ghazale är sedan i höstas verksamhetsledare för organisationen Nattvandring.nu. Innan dess jobbade han som polis i 17 år.
Har du tröttnat?
På polisen? Nej, däremot så känner jag att det jag vill göra inom polisen går inte riktigt att göra just nu. För att det är för mycket eld som brinner. Nej, men jag vill jobba preventivt.
Han var en av de första poliserna som blev offentlig på sociala medier. Där har han bland annat skrivit om dilemmat med den svenska gangsterrappen.
Gangsterrappen är ett symptom. Det är inte själva sjukdomen. Sjukdomen är kriminalitet. Problemet uppstår här. Det är att man pratar ju om det man gör och man gör det på riktigt. Och det är ju djupt problematiskt.
De senaste åren har flera kända rappartister kunnat knytas till grova våldsbrott i gängmiljön. I låten Vänd igen sjunger rapparen Sticky om hur en fiende ska skjutas ihjäl av en person på en elskoter. I videon syns skjutvapen. Och kort efteråt sker ett mord i Växjö där en person blir skjuten just på det sättet som beskrivs i låten. Polisen hittar två pistoler hemma hos Sticky. Han blir inte åtalad för mordet, men misstänks för att vara inblandad. Och han döms senare för grovt vapenbrott. I rättegången får han frågor om sina låttexter och hur verkliga de är.
Mina texter är fiktiva berättelser. Det är på samma sätt som en regissör skriver en skräckfilm och han inte en seriemördare för det.
Var får du inspiration från detta?
Var jag får inspiration för det?
Ja.
Från verkligheten, det som händer i Sverige.
Och det finns fler exempel. Efter mordet på 12-åriga Adriana i Kungens Kurva söder om Stockholm så börjar polisen intressera sig för en låt med rapparen Tien. I musikvideon syns både vapnet och bilen som användes vid mordet. Och Tien döms senare till 4 års fängelse för grovt vapenbrott. I sociala medier har jag sett hur populära konflikterna inom gangsterrappen har blivit. Materialet sprids både av rapparna själva men också av de barn och unga som följer den här världen. Före detta polisen Nadim Ghazale igen.
Men svensk gangsterkultur och svensk gangsterrap hänger ihop. Och sociala medier har spelat en roll i det. För senast 5-6 år sedan så började man använda sociala medier som en slags en grund för att nå ut och berätta om vad man gör. Och på så vis också på något sjukt sätt göra det attraktivt för flera. Och inte bara för flera att vara med i det kriminella gänget utan för flera att ta del av innehållet, att konsumera den kriminella livsstilen eller kulturen på något sätt. Och där är sociala medier ett perfekt verktyg, tyvärr, för de här kriminella krafterna.
Jag vet, jag kommer ut.
Det finns så sjuka grejer där ute på internet. Alltså det är typ läskigt att se. Alltså att tänka, jag lever i den här generationen, det här är vår värld.
Det är en onsdag kväll på fritidsgården Radar i nordöstra Göteborg. Hit kommer killar och tjejer mellan 10 och 20 år för att hänga efter skolan, spela PlayStation och fika. En av dem är Samet som är 17 år. Han är själv artist och har vuxit upp med den svenska gangsterrappen i sina hörlurar och på sociala medier.
Det är mycket tjafs, det är mycket tragiskt. Man går in i varandra, man snackar skit om varandra. Man går in på live, snackar om andra. Det är som en ond cirkel. Det bara går runt och runt och runt. Man blir hjärntvättad.
Till höger, på andra sidan kaféet, finns en studio där ungdomarna kan spela in musik. Samet sätter på en låt som han har gjort under artistnamnet Esklogov.
Du har släppt en låt, eller?
Ja, jag har släppt många låtar. 4 tror jag låtar jag släppt på Spotify.
Du rappar, eller?
Jag sjunger.
Du sjunger.
Jag har aldrig sagt att det har varit rätt någonstans. Jag fick aldrig visa folket vad jag fucking kan.
Det jag menar med det, som jag säger, jag har aldrig sagt att det har varit lätt någonstans. Jag fick aldrig visa folket vad jag kan. Alltså folk vill kanske inte vill lyssna för att jag visst kommer från ett visst utsatt område. Man har fördomar. Så vi måste visa folk vad vi kan.
Samet är en av, eller Esklogov, han har varit en av dem från den nya generationen här. Och som hämtar ett riktigt fint, djupt budskap till alla sina låtar. Och som har riktigt vettig text där i. Så jag är riktigt stolt över dem.
Obed Chavez Cuero är fritidsledare på Radar. Han är själv rappare och hjälper Samet som producent och manager. När han växte upp så fanns inte den svenska gangsterrappen på samma sätt. Dock har hiphopen alltid varit provocerande, säger han.
Den här typen av musik, innehållet, det är inte nytt. Det har alltid funnits. Och vi lyssnade på dem också. Men det var inte lika öppet. Just nu så är det mycket vanligare att det spelas överallt hela tiden. Det är en sak som har blivit populär. Och det blir normen. Det är hela deras värld, du vet. Ja, okej. Okay. Ge mig en annan låt då, Mohammed. Någonting som inte är pang pang, jag skjuter alla du känner musik. Så ja, en kärlekslåt istället. Mycket bra, man.
Ute i kaféet har en ung kille tagit kommandot över stereoanläggningen. Här på Radar har de som regel att inte spela gangsterrap som glorifierar kriminalitet. Fritidsledaren Obed känner till konflikterna inom gangsterrappen och våldet som sprids i sociala medier. Men han vill inte lägga skulden på barnen och ungdomarna som lyssnar och tittar.
Det är personer som ser ut som dem, som de kan relatera till, som har samma typer, som pratar om och rappar om samma typer av problem som de lever i. Det här är en verklighet. Det är en del av vårt samhälle. Det är inte ett förortsproblem, det är Sveriges problem.
När det kommer till våldet och gangsterrappen och det som händer på sociala medier som vi pratar om, finns det någon specifik händelse eller vändpunkt där ni tänkte, oh shit, nu har det gått över gränsen?
Så en av sakerna är ju det med Einar. Det var en så pass uppmärksammad händelse att han var en så pass känd person. Och att det kanske öppnade upp ögonen för en större del av landet att det här händer, att det kan hända vem som helst, att det inte spelar någon roll hur känd man är och att det kan påverka oss alla.
Petre, vad händer GBG? Är det bra eller?
Hon är katten i
trakten. Hon lyser upp hela natten. Det är plus ett, hon kan matten. Hon inte fin, hon är vacker, hon inte...
I januari 2020 vinner rapparen Einar pris på Petre Guld för bästa låt. Han är 17 år och just då Sveriges största artist med miljontals spelningar på Spotify. Men framgången har en baksida. Bara några månader senare så sprids bilder på Einar på nätet. Han är blodig, halvnaken och har en röd klänning på överkroppen samtidigt som en maskerad kille håller en kniv mot hans hals. I en senare polisutredning framgår att kidnapparna har velat ha 3 miljoner för att inte läcka bilderna. Men Einar har vägrat betala. En av kidnapparna som senare döms är en annan känd rappare. På sociala medier blir kidnappningen viral. Bilderna sprids vidare och Einar hånas i kommentarsfälten. Han kallas för studiobandit. Någon som bara rappar om kriminalitet utan att leva upp till det.
De rånade honom på hans Rolex-klocka. De tog bilder på honom i smink och bikini för att de tycker han är studiebandit.
Det är särskilt ett konto som får stor uppmärksamhet. En youtuber som kallar sig Big Drippa spekulerar i varför Einar har blivit kidnappad. Han säger sig ha kommit över hemlig information där det framgår att Einar har kallat för polisen.
Alltså, det är någonting Einar måste ha gjort. De säger inte vem det är, men någon har snitchat i alla fall. Tänker du väl? Det här är sjukt!
Jag har för mig att när det gäller Einar så hade Einar precis blivit kidnappad vid den här tiden. Så det här var strax efter kidnappningen av Einar. Och jag kände Einar personligen. Och det var då jag blev... inblandad på något sätt.
På ett kampsportgym i Solna träffar jag Victor de Almeida. Han är youtuber och har kanalen Dialogiskt.
Jag brukar säga så här, hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Och Dialogiskt, den enda tanken jag hade med Dialogiskt egentligen var att jag skulle sitta och lyssna på en annan person och det skulle egentligen vara väldigt kalt. Sen så skulle ämnet få vara personen. På den vägen var det.
Han har över 100 000 prenumeranter. Ett av hans mest sedda avsnitt handlar just om Big Drippa som hade pekat ut Einar som kallare efter kidnappningen. Klippet hade på kort tid blivit viralt på sociala medier och fått kritik för att det spred farliga rykten.
Det var någonting i det... Big Drippa sa om Einar, att Einar skulle ha kallat på folk och hela den här händelsen med att han blev kidnappad. Och jag kände Einar ganska väl. Så han ringde mig och så pratade vi i telefon om det här. Och han sa, men folk kan typ döda mig för den här grejen.
Att Einar skulle vara en kallare är en uppgift som är allvarlig. I ett uppmärksammat fall i Stockholm 2017 så blev 2 vittnen mördade efter att ha samarbetat med polisen.
Men det resulterade i att jag åkte ner till Malmö, fixade en lokal att vara i.
Ska vi kolla på den?
Ja, absolut.
Tjena Einar.
Vad är det, bror?
Sitter här och har en intervju här med Big Drippa.
Ja, det är så.
Hörru, jag tänkte så här, vill ni snacka lite?
I klippet försöker Victor få Einar och Big Drippa att prata ut.
Vad är det
med gruppen?
Vad säger du?
Ja, vad händer? Hur mår du?
Det här blir ju ändå en ganska laddad situation. Och han säger någonting i form av en mamma som kommer förlora sitt barn. Så det är många där ute som hör. Och, så att det blir en ganska stark stund där.
Men bror, du går igenom grova saker. Du går igenom om att folks liv har försvunnit. Förstår du? Du går igenom om mammors barn som har blivit skjutna på öppen gata. Du går och pratar om att jag har golat. Du vet, du får hela Sverige att tro på de här sakerna du säger. Förstår du?
Vad tänker du när du ser det här i efterhand?
Ja, men det blir lite så här. Jag får ju också en tankeställare hur lätt det är att man blir klippt för såna här saker. Och... vad sociala medier kan ge för kraft. Det här är liksom... det är verkligen en lathund för hur det kan bli. Och resten är ju historia. Vi vet ju exakt vad det var som hände sen.
Einar är en perfekt symbol. Hur man indoktrineras in i en viss typ av gangstermentalitet. Det verkligen belyser i mina ögon är faktiskt vad gangsterismer, vad fascination och attraktion till gangsterkultur gör med en ung person.
Brottsutredaren Luai Mohajeb i Stockholm har följt gangsterrappen och det han kallar gangsterkulturen i sociala medier i många år. Han menar att kidnappningen av Einar 2020 är en brytpunkt.
Varför spelar du min bror för? Du gör inte det en bror gör. En bror du ska komma till Nissen med tabbar och säga...
Efter kidnappningen så började Einar göra nya låtar. I en av videorna ser man vapen och han rappar på ett nytt sätt om konflikterna. När han går ut live på Instagram riktar han sig mot sina fiender. En av dem är rapparen som senare dömdes för att ha deltagit i kidnappningen. I en annan låt rappar Einar om hans bror som blivit mördad. Och snacket på sociala medier blir att Einar har varit delaktig i mordet. I kommentarsfältet skriver en av tittarna en varning. Du kommer att bli klippt.
Ja, men han börjar adressera den där händelsen. Och det känns som att han börjar alliera sig mer med grovt kriminella personer. Och han promotar en gangsterlivsstil väldigt, väldigt tungt och väldigt intensivt. Han blir i mina ögon en väldigt bra symbol för allt det negativa som den här gangsterkulturen har burit med sig och vad det har gjort med unga personer och deras psyken. Och till slut så skjuts Einar ihjäl hösten 2021.
En person sköts till döds i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm igår kväll.
22.50 så fick vi in uppgifter om en person som var skjuten med flera skott.
Det är oktober 2021 när Einar blir mördad utanför en lägenhetsport. Han levde då med skyddad identitet på grund av hotbilden mot honom. På sociala medier sprids bilder av hans döda kropp. Och mängder av konton spekulerar i vad och vem som låg bakom mordet.
Skyttarna ser till att Einar är död och filmar honom som bevis. Einar ska ha träffats minst 2 gånger. Han hade fyllt 19 år bara månaden innan.
Jag var här i min soffa faktiskt på morgonen och tittade på nyheterna. Och då kom min son ner. Och min son är ju ett stort fan av Einar. Och han hade sett det före mig, för han hade loggat in på TikTok på morgonen. För det var på den tiden han fick ha TikTok. Det var innan jag kan säga vi visste hur problematiskt TikTok var. Det har han inte längre. Men då kom han ner. Har du hört då? Precis det. Så... Och han blev ledsen. Och efter det så ville han inte att jag skulle åka till Stockholm. För honom blev Stockholm synonymt med otrygghet. Ja, det var sjukt.
Nadim Ghazale jobbade fortfarande som polis när Einar mördades. Redan innan hade han och hans kollegor börjat intressera sig för gangsterrappen för att försöka förstå det som händer inom gängkriminaliteten.
Vi har ju använt vissa av deras saker i förundersökningar och i spaningssyfte och underrättelsesyfte. Man kan ju följa en rap-text och faktiskt lista ut nästa steg i en kriminell aktivitet.
Men mordet på Einar var ändå något nytt, säger han.
Einar blev nog det tydligaste exemplet på att gangsterrappen är verklig. Den är inte bara en illusion, eller den är inte längre bara konst, utan den blev verklighet på något sätt. Att fiender man hade pratat om, saker man hade pratat om, faktiskt resulterade i saker i det riktiga livet.
Och Nadim Ghazale menar att våldet inom gangsterrappen kan påverka de barn och unga som följer konflikterna i sociala medier.
De lyssnar på den. De ser på tv eller läser på sina sociala medier vad som har hänt. För vissa barn så väcker det avsmak. Andra liksom blir nyfikna och vill konsumera det som en tittare. Men det finns en kategori som känner en lockelse till det. Och den kategorin måste man se upp med. där har vi en växande skara pojkar, vill jag påstå, som verkligen ser det här. Det här känner jag att jag vill göra. Det är riktigt farligt.
De här unga personerna har indoktrinerats in i en kultur som har skapats som en följd av gangsterrapmusik och digital överkonsumtion. Sociala medier och deras appar som de har 7-9 timmars skärmtid på.
Brottsutredaren Luay Mohajeb vid polisen i Stockholm.
Det öppnas upp en portal i deras huvuden, en attraktion, en fascination till den här livsstilen. För vem vill inte vara som sin favoritrappare? Vem vill inte känna av den känslan av att liksom imitera det de ser upp till? Sitta i en bil bara med en pistol i knät och bara åka runt någonstans och röka weed. De vill känna den känslan i högre utsträckning för att det är det de har konsumerat sedan de var 12 år gammal. Ungdomskulturen är totalt marinerad i prokriminella värderingar. Och mycket är på grund av den här kulturen som har skapats kring gangsterrapmusik och hela den världen.
I nästa avsnitt.
Okej. Det är dags.
En helt ny utveckling startar. När en gängledare sprider propaganda inför tiotusentals tittare live i sociala medier.
Helt sjukt att se så många live-tittare, så många som kommenterar, så många barn som kommenterar. De blir liksom lite som superstjärnor, de här gängmedlemmarna.
Det handlar ju om att de också vill sprida en viss typ av fruktan så att andra människor ska vara både rädda för dem men också lyda under dem.
Och det som jag kommer mest ihåg var att de nämnde mitt eget namn.
Du hittar hela serien i Sveriges Radio Play. Klockan är 3.
I Göteborg har en person skottskadats i natt i Flatås i stadsdelen Högsbo, det säger polisen till P4 Göteborg. Larmet kom vid 12:30 och personen har förts till sjukhus med ambulans. Polisen rubricerar händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott. Hundratusentals privatanställda föräldrar har missat att göra ett aktivt val i sin tjänstepension. Och det är något som innebär att deras barn riskerar att gå miste om flera miljoner ifall föräldrarna skulle dö i förtid. Vi hör pensionsexperten Mats Wester.
Alla de privatanställda, både arbetare och tjänstemän, som inte har gjort något val, de har inget återbetalningsskydd. Det innebär att om de dör så går pensionspengarna till andra inom samma avtalsområde och barnen eller familjen får ingenting.
Bland privatanställda tjänstemän är över 6 av 10 som inte brytt sig om att göra något aktivt val för sin tjänstepension. Bland privatanställda arbetare är det ännu fler, 7 av 10. I och med det saknar de också återbetalningsskydd för sina tjänstepensionspengar. Det vill säga inga pengar går till barnen om de själva dör i förtid.
Och jag tror att de väldigt många småbarnsföräldrar vet inte om det och tycker inte att det skulle vara jättebra om de visste om det.
Hur mycket pengar kan det handla om?
Ja, det kan ju handla om upp till 3, 4, 5 miljoner. Så det är inte små pengar precis.
Reporter var Hanna Malmodin. Hör mer om pensioner i Ekonomiekot Extra. Så gäller det den i Turkiet gripne svenske journalisten Joakim Medin. Rojava-kommittéerna, ett nätverk som stödjer det kurdiska styret i den syriska regionen Rojava, tillbakavisar att Medin skulle vara medlem i deras nätverk. Vi vill göra klart att Joakim Medin inte är och aldrig har varit medlem i Rojava-kommittéerna, skriver kommittéerna till Ekot. Medin som i Turkiet anklagas bland annat för att ha deltagit i en aktion i Stockholm som anordnats 2023 av Rojava-kommittéerna. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio. Ett fullmatat fredagsmagasin med kultur kommer strax till oss. Efter det här är lyssningstipset.
Vi lever i en känslotid. Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Det ska kännas rätt och ministrar är förtvivlade. Varför har känslan blivit så viktig? Vad gör det med oss? Och vilken roll spelar känslorna i politiken? Lyssna på Filosofiska rummet om känslans makt i vår tid. I appen Sveriges Radio Play.
Idag ska vi utse och hylla vinnaren till Sveriges Radios Nobelpris 2025 här i P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström och det står mellan 5 specialskrivna noveller som har sänts här i P1. Och det är ni, våra lyssnare, som har röstat fram vinnaren. Och de nominerade novellerna är...
VS 50 av Agri Ismail i uppläsning av Gunilla Rör. Skallarna av Sara Gårdan i uppläsning av Peter Haber. Köldhålet av Sanna Samuelsson i uppläsning av Malin Vispe. Älgsönerna av Martin Engberg i uppläsning av Ann Petrén. Och Gustavssons hundar av och med Kristoffer Karlsson.
Och rösterna är räknade. Sverige, vi har ett resultat. Den som vinner Sveriges Radios Nobelpris 2025 är Köldhålet av Sanna Samuelsson i uppläsning av Malin Vispe. Sanna Samuelsson, hej.
Hej.
Den där fanfaren var till dig.
Så otroligt kul att vara här.
Ja, för du vinner alltså Sveriges Radios Nobelpris 2025 och belönas med 30 000 kronor. Hur känns det här?
Nej, men det känns otroligt stort. Och att det liksom är lyssnarna som har röstat, det är ju jättefint. Det är ju verkligen folkets röst. Jag är väldigt ärad.
Vi ska lyssna lite på hur det låter i din novell som till stora delar utspelar sig i en kohage.
Doften av hage var stark. Den platta, nedtrampade vegetationen luktade kryddigt och varmt. Fibblorna och kärringtanden, tisteln, blåsugan med sin knubbiga blå pyramid till växtkropp och de små blommorna i varmväcken. Hon drog upp hårtsen lite till. Här syntes hon inte från vägen. Här kunde hon nästan vara naken. Få en sån jämn bränna som tjejerna i skolan fick när de hade varit på semester utomlands. I bikini med badring och en riktig strand. En vit. Så som de såg ut i reklamen.
Ja, Köldhålet handlar om en skitsommar. Huvudpersonen ska börja åttan och vi är i en kohage. Det är röklöver och rölleka och komockor. Och så en tjur som gått ner sig. Och en sommar utan vita stränder som pågår på en gård i Östergötland. Och du är ju själv uppvuxen i Östergötland på en gård. Och du vann Borås tidningsdebutantpris 2024 för romanen Mjölkat. Kohagen som plats där vi är här i Köldhålet. Varför är vi där?
Ja, det är en väldigt spännande plats tycker jag. Det är en doftande, väldigt artrik plats. Man brukar säga att kohagen har liksom lika många växter som en regnskog. Det är jätte, liksom, det är verkligen en levande plats. Det puttrar liksom i varje komocka. Det är korna som liksom lever sitt märkliga liv. Och jag tror att det var liksom den platsen som inspirerade till den här novellen faktiskt. Jag kände liksom den här väldigt varma lukten av både av de här växterna, den här kryddiga lukten, men också av kornas kroppar och ja, deras bajs också.
Vad gör en kohage med dig tror du?
Ja, vad gör den? Alltså det är, jag känner väl en stark tillhörighet på något sätt och liksom en kärlek till den platsen och har ju tillbringat en del tid i kohagar genom åren. Liksom. Så att jag är väldigt glad när jag är i en kohage, kan jag säga.
Det är ju rätt dramatiskt här i novellen. Det är en tjur som gått ner sig i ett dike. Mm. Det är en dramatisk händelse. Finns det något biografiskt här?
Nej, inte just det här. Men jag tror ju att det händer säkert då och då att en lite korkad ko går ner sig i de här stora dikerna. Det borde kunna hända. Så att det är nog mer tanken om att liksom, det kan hända. Jag vet att det var en älg som gick ner i ett sånt dike en gång när jag var liten. Så att det är lite inspirerat av det. Liksom. Ja, de avgränsar ju landskapet på ett liksom onaturligt sätt. Så jag tror att djuren inte riktigt förstår det där alltid.
Ja, du var inne på det. Men det är lyssnarna som har gett dig det här priset. Så därför har vi ringt upp en av lyssnarna som har röstat på dig. Eva Wollin i Älmsta, hej!
Hej!
Hej, vad bra, du är med oss.
Jag tänkte, jag är med.
Eva, du har ju röstat här på Sannas novell. Kan inte du läsa upp för oss din motivering?
Ja, Det kan jag göra, det är ganska kort. Sköldhåret berörde mig till tårar, trots att jag mer är en stadsflicka uppvuxen i Stockholm. Sanna Samuelsson får med trovärdiga ord fram den sanna känslan för hur en ung flicka kan känna både för djur och för vad omgivningen kan tros tänka.
Ja, det är en jättefin motivering. Så bara kolla Sanna, så du har lurar ordentligt här så du hör Eva. Har du bytt lurar nu så du hör bättre?
Ja, det har jag.
Ja, bra. Eva, du har också en fråga till Sanna.
Ja, alltså jag hörde ju Sanna här, hon är en inspiration som hon har fått. Och jag känner igen det här så väldigt väl, därför att jag är visserligen uppvuxen i villaområdet Bromma, men mina föräldrar hyrde alltså under flera somrar hus på Väddö på en bondgård för att jag och mina syskon skulle förtjäna på lantlivet. Då fick vi lära oss valla kor och mjölka för hand. Och i den här novellen så känner jag alltså så starkt det här genuina känslan, just det här doften av grusvägarnas sommardamm och de solvarma växterna i dikerna och rödklöver och komocker som vi pratar om. Det är en fantastiskt skön känsla när jag hör det här. Alltså.
Mm, vad kul.
Malin Wispe, hon läser den här på ett väldigt bra sätt också, naturligt oförställt.
Och Eva, har du landat det där i någon fråga? Är det något du undrar som du vill ställa, någon fråga du vill ställa till Sanna?
Jag känner ju väldigt gemenskap med Sanna faktiskt. Men, ja. Och jag älskar ju kor, va? Det är ju det handlar om väldigt mycket. Jag vill ju gärna lukta på kor och så. Men jag undrar, skriver du för hand eller på datorn? Är det på någon särskild plats som du när du skriver?
Ja, men både och faktiskt. Den här skrev jag nog på datorn. Men jag brukar också skriva för hand. Det sägs ju att man använder olika hjärnhalvor när man använder händerna